Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i den gammaltestamentliga texten för söndagen efter jul. Så skriver profeten Jeremia i det 31 kapitlet och från den 15 versen. Så säger Herren, ett rop hörs i Rama, klagan och bitter gråt. Det är Rakel som gråter över sina barn. Hon vill inte låta trösta sig eftersom hennes barn inte mer finns till. Men nu säger Herren, sluta med din högljudda gråt. Låt inte dina ögon fälla tårar. Ty ditt verk ska få sin lön, säger Herren. Och de ska vända tillbaka från sina fienders land. Det finns hopp för din framtid, säger Herren. Dina barn ska vända tillbaka till sitt land. Amen. Herre, helg oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Herodes hade velat döda den nyfödde Jesus. Det var ju därför han försökte skaffa information om var den judiske kungen skulle födas av de vise männen. Och det stämmer ju väl överens med vad vi vet om Herodes den store. Han var paranoid och maktgalen och så rädd om sin makt att han till och med lät döda två av sina söner och sin hustru Mariamne den första. Eftersom han inte visste vilken familj Jesus föddes i så lät han döda alla barn som var 2 år eller yngre i staden Betlehem. Matteus skriver om denna. Händelse genom att anföra orden ifrån profeten Jeremia. Då uppfylldes det som var sagt genom profeten Jeremia, skrev Matteus. Ett rop hördes i Rama, gråt och högljudd klagan. Rakel sörjde sina barn och hon ville inte låta trösta sig eftersom de inte längre fanns till. Herodes misslyckades i sitt uppsåt eftersom Josef och Maria fick en varning av en ängel i en dröm och flydde till Egypten för en tid. Vad menas då med att Rakel begråter eller sörjer sina barn? Rakel, Jakobs hustru som levde 1800 år före Kristus, hon finns ju inte närvarande. Inte heller finns Rakel närvarande när profeten Jeremia skriver. Han skriver ju ungefär 1000 år efter Rakel. Rakel betecknar hela Guds folket. Nej, hon var inte stammoder till alla Jakobs söner. Vi läser ju Leas söner var Ruben, Jakobs förstfödde, samt Simeon, Levi, Juda, Isaskar och Zebulon. Rakels söner var Josef och Benjamin. Rakels slavinna, Bilas söner var Dan och Naftali. Leas slavinna, Silpas söner var Gad och Aser. Detta var Jakobs söner och de föddes åt honom i Paddan Aram. Första Mosebok 35, vers 23. Men Rakels son Josef, hans stam räknades till Nordriket. Och Benjamin, Rakels son, hans stam räknades till Sydriket. Så Rakel står ju därför för det enade Guds folket. Ni vet ju att Nordriket var de 10 stammarna och sydriket var de 2 stammarna. När profeten Jeremia skriver, då hade kungen Nebukadnessar samlat Guds folk i den lilla staden Rama inför den långa färden till Babylon. Rakel gråter. Men också i Betlehem gråter Rakel. Den 28 december firas menlösa barns dag, eller som det idag kallas, värnlösa barns dag, till minne av denna händelse. Alltså händelsen när Herodes lät döda alla barn som var under 2 år i trakten Betlehem. Men vad har Rama med Betlehem att göra? Det besvarar profeten Moses i sin bok, i hans första bok, det 35 kapitlet och 19 versen. Rakel dog och begravdes vid vägen till Efrat, det vill säga Betlehem. Och Rama, det låg inte långt ifrån Betlehem. När folket slogs i kedjor vid Rama för att föras bort till fångenskap, så tänkte man på profetorden om Rakels gråt. Men profetian går ännu tydligare i uppfyllelse i en annan händelse. Barnamorden i Betlehem, förklarar evangelisten Matteus. Och det är också tydligt att Jeremias text syftar mycket längre fram än till bara den aktuella situationen. Läs gärna igenom kapitel 31 hos Jeremia, så ska ni se att det kapitlet är ju ett kapitel som handlar om Messias, den kommande fridsfursten, om fridsriket och om frälsaren. Profeten skriver: "Ty Herren skall befria Jakob." Det skriver han i den 11 versen. "Och friköpa honom från den som är starkare än han. De ska komma och jubla på Sions höjd och strömma likt en flod till Herrens goda, till säd, vin och olja och till unga får och oxar. Deras själ ska vara som en vattenrik trädgård, och det ska inte sörja mer. Då ska unga kvinnor dansa och vara glada. Unga och gamla ska glädja sig tillsammans. Jag ska förvandla deras sorg till glädje och trösta dem och glädja dem efter deras bedrövelse." Så säger profeten i den 11 och till den 13 versen. De första verserna där, det är en glädjefylld beskrivning. Och sen bryts bara plötsligt scenariot med Rakels gråt. En sån tvärvändning, märker ni. Och samma vändning har vi hos Matteus. Har ni tänkt på det? Han berättar om Jesu födelse. Han berättar om de visa männens glädje över att ha funnit Jesus barnet i stallet i Betlehem. Hur de kommer med sina gåvor av guld, rökelse och myrra. Det är glädje, det är änglasång. Och sen klipps handlingen av flykten till Egypten och barnamorden. Glädjen bryts av mörker och död. Men löftet fanns kvar. Men Rakel vill inte låta trösta sig eftersom hennes barn inte mer finns till. Föräldrars sorg över sina barn, när man förlorar dem, det kan upplevas som närmast bottenlös. Det känns som om ingenting kan trösta. Rakel vill inte låta sig tröstas. Och förklaringen är att hennes barn inte längre finns till. Alltså hennes eget kött och blod är borta. Man förlorar perspektivet. Det enda hon har, sina barn. Och varför förlorar man perspektivet? Varför låter man sig inte tröstas? Jo, därför att man bara ser på här och nu. Man ser bara på vad människor kan uträtta. Om en person är skadad eller sjuk, då kan det bli bättre ur ett mänskligt perspektiv. Är en person bortrest i ett främmande land, då kan han eller hon ju komma hem igen, komma tillbaka. Men om en person är död, då kan ingen människa göra någonting. Då är det för sent. Och så är det när man räknar bort Gud. Och därför måste han kliva in här och påminna oss om att han finns till. Idag säger Gud: men så säger Herren, sluta med din högljudda gråt. Låt inte dina ögon fälla tårar, ty ditt verk skall få sin lön, säger Herren. Och det ska vända tillbaka från sina fienders land. Guds folk fördes bort under Jeremias tid. Men efter 70 år så fördes de tillbaka genom den persiske konungen Koresh edikt år 539 före Kristus. Så vad tänker Matteus när han läser Jeremias profetrulle? Ja, nu var Josef, Maria och Jesus borta i handlingen. Var var de någonstans? I det här skedet, under tiden som det var barnamorden i Egypten, var var de någonstans? Barnamorden i Betlehem, var var Josef, Maria och Jesus? I Egypten. På flykt. De fick lämna Israel på grund av Herodes och bosätta sig i Egypten. Men senare fick de återvända, som Matteus skriver. Där stannade han tills Herodes hade dött, för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: ut ur Egypten kallade jag min son. Matteus 2, vers 15. På den yttersta dagen skall Gud uppväcka också Rakels barn ur sina gravar. Det finns hopp för din framtid, säger Herren. Dina barn skall vända tillbaka till sitt land. Josef, Maria och Jesusbarnet skulle vända tillbaka till sitt land. Och när det gäller barnamorden, när Martas och Marias bror Lazarus hade dött, då fanns det sorg. Men det var inte en bottenlös sorg. Även fast Marta grät, och det står till och med att Jesus grät. Vad säger Marta? Hennes sorg är inte bottenlös. Vad säger hon? Hon säger: jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Johannes 11, vers 24. Det är så det kristna hoppet ser ut när det ser mörkt ut. Hur lyder det? Jag vet att det ser illa ut. Och jag är ledsen. Men jag tror på Gud. Och jag tror på Kristus. Och jag vet att han kan mer än människor kan. Jag litar på honom. Och det är hoppet som Guds barn kan hålla levande. Det är hoppet som gör att vi trots all smärta, trots all sorg kan leva och älska som aposteln skriver. Vi har hört om er tro i Kristus Jesus och om den kärlek ni har till alla de heliga på grund av hoppet som är förvarat åt er i himlen. Om detta hopp har ni redan hört i det sanna budskapet, det evangelium vi predikar. Kolosserbrevet 1, vers 4 och 5. Och han skriver också, jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Romarbrevet 8, vers 18 och följande. Och vi, du och jag, kan äga samma hopp om evigt liv i gemenskap med Gud när vi tror att Jesus Kristus har dött för våra synder och uppstått till vår rättfärdiggörelse. Och det är ett hopp som är fast och som man kan glädja sig i. Det är ett hopp som är grundat på Guds ord och löfte. Om en person som är kristen, som är ett Guds barn, dör kroppsligt, då är hoppet fast och tryggt. Eftersom skriften säger om dessa, första kor 15, vers 42, det som sås förgängligt uppstår oförgängligt. Det som sås i vanära uppstår i härlighet. Det som sås i svaghet uppstår i kraft. Om en person som är kristen dör andligt, det vill säga förlorar tron, då finns inga absoluta garantier. Men Gud kan i sin nåd föra också en sådan person tillbaka. Petrus förnekade Jesus 3 gånger, men Jesus hade förutsett hans omvändelse. När du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder. Lukas 22, vers 32. Och vi läser i Judas brev, den 22 versen. Sådana som tvivlar skall ni vara barmhärtiga mot och frälsa dem genom att rycka dem ur elden. Och den förlorade sonen var förlorad. Absolut. Han hade haft faderns gemenskap, men han hade förlorat den. Men Gud förde honom tillbaka till faders hemmet. Det finns inga garantier om att det går att rädda en som förlorar tron. Men Gud kan göra mer än vi anar. Så vad ska vi göra när någon nära, som är nära oss eller som vi håller kär, förlorar sitt andliga liv? Vad ska vi göra när vi gråter som Rakel gråter? Skriften säger, första Johannes brev, det 5:e kapitlet och den 16:e versen. Om någon ser sin broder begå en synd som inte är till döds, skall han be och Gud skall ge liv åt honom, åt den som inte begår synd till döds. Vad ska vi göra då? Säger aposteln Johannes. Jo, vi ska fortsätta att be. Be att Gud ger liv Be att Gud ger tro. Be att Gud för den människan hem igen. Och vi ska ge den personen Guds ord. Det finns alltså ett hopp. Vi kan prata om tre olika nivåer av hopp eller inte hopp när det gäller död. Som vi har talat om idag. Det finns ett hopp som är absolut. Det är när en kristen dör kroppsligen. Då vet vi att han eller hon är hos Gud. Då vet vi att han eller hon kommer att uppstå på den yttersta dagen. Sen finns det ett hopp som är betingat, alltså som är beroende av någonting. Och det är när vi inte vet hur det går. Men vi kan hysa ett hopp. Och det är när en kristen lämnar sin tro. Gud kan föra en sån tillbaka. Precis som han förde kung David tillbaka när han syndade. Men så finns det också en tredje situation när det inte finns något hopp alls. Och det är när en människa är andligt död, saknar tro och också dör kroppsligt. Då finns det inte längre något hopp kvar. Det går inte att tro att det finns en frälsning för dem som är kvar när Kristus kommer tillbaka. Det går inte att tro att det finns en frälsning efter döden. När husets herre har stigit upp och stängt porten. Och ni står utanför och bultar och säger: Herre, öppna för oss. Då ska han svara er: Jag vet inte varifrån ni är. Lukas 13 och 25. Har man inte lärt känna Gud i tiden, så kommer man inte att känna, kommer han inte att känna oss i evigheten. Därför ska vi hålla fast vid vår Herre Jesus Kristus i tiden. Vi ska leva tillsammans med hans kyrka och hans församling. Vi ska flitigt ta del av evangelium i ord och sakrament, och vi ska be för varandra. Be att ingen av oss förlorar tron. Och vi ska be för dem som står utanför, att också de ska komma till tro. Och när Gud hör bön, då får vi ta åt oss av Guds löfte. Och vad är Guds löfte i dagens text? Sista versen. Det finns hopp för din framtid. Amen.